Tänk om det finns en närmast bortglömd mystik tradition. Och att den finns på mycket närmare håll än man först kanske skulle tänka sig. Vad skulle det innebära om självaste Martin Luther ansåg att en nu för tiden ganska okänd bok om mystik har mer att säga till oss människor näst efter Bibeln och kyrkofadern Augustinus? Mitt namn är Karl Statin och detta är det första av tre samtal tillsammans med prästen Josef Ekesryd om en ädel liten bok som Martin Luther valde att kalla den då han själv gav ut den och skrev ett eget förord. Martin Luther höjde den mystika boken till skyarna och använde den för att legitimera den reformation han var i färd med att genomföra. Författaren till den lilla boken är okänd, men i detta avsnitt går vi igenom en del kring bokens historia och sammanhang för att sedan fråga oss vad det var som Luther uppskattade i den, då svaret kanske också avslöjar något om Luther. Denna bok, som Luther älskade så mycket, berättar nämligen att anledningen till att Gud en gång blev människa är att göra människan till Gud. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Luthersk mystik. Under en resa, kanske som sin abbots utsände, fann Martin Luther en liten titellös handskrift i ett klosterbibliotek. Den handlade om hur Gud är verksam i människosjälen. Den hade skrivits på 1300-talet. Författarnamn saknades. Året var 1516. Luther hade sedan rätt länge kämpat en hård inre kamp kring frågan om frälsningen. Berodde frälsningen på gärningar som människan kunde åstadkomma? Han läste det lilla manuskriptet och kände att den anonyme talade hans själs språk. Frälsning från själens inkrökthet i sig själv kommer inte genom ännu mer koncentration på självet, utan som en gåva utan all vår förskyllan. Ja, Josef, vi sitter här igen på Sigtuna stiftelsen i Hjalmar Ekström-rummet. Och likt Luther har vi
grävt fram en bok.
Ja, här är den. Vi har också i ett litet bibliotek som vi befinner oss i ändå tagit och letat bland hyllorna. Och nu sitter vi här med samma lilla bok som Martin Luther en gång hittade.
Ja, det kan vara värt också att när vi pratar om den här boken så går den ju under flera namn.
Ja, ja, exakt.
Och det var ju därför det var svårt för oss att hitta den här också när vi var i biblioteket.
Nu står det på framsidan av den här versionen då, som är Hjalmar Ekströms. Theologia Deutsch heter den. I den version som Hjalmar Ekström hade. Det står Hjalmar Ekströms namn 1 juli 1918 på framsidan. Men den har ju också några stycken andra namn.
Ja, man kan ju också prata om den som Theologia Germanica. Martin Luther, han ger ju ut den här skriften 1516 och då ger han den också namnet En ädel liten bok.
Just det.
Författaren är ju faktiskt okänd. Vi vet inte så mycket om vem det är som har skrivit boken. Han tillhörde antagligen tyska orden och var präst eller broder. Och den finns på svenska, utgiven på Arthos förlag 1985. Det är en man som heter Bengt Hoffman som har gjort en svensk översättning. Han har översatt andra mystika texter också till svenska. Det här är ju liksom en underliggande mystik text i den lutherska traditionen. Även om det inte är Luther själv som har skrivit den, Luther upptäcker den, så kommer ju den ju få att liksom ha en plats, en mystik plats i den lutherska traditionen.
Ja, Luther själv säger ju i sitt förord till boken. Han skriver det förordet i den andra upplagan. Han gav ju ut den flera gånger och under hans livstid så gavs den ut i flera upplagor. Så skriver han ju faktiskt att i den här boken så
jag har det uppslaget här. Och om jag får tala något dåraktigt om mig själv, nästintill Bibeln och Sankt Augustinus, har jag inte kommit på något verk från vilken jag har lärt och velat lära mer om vad Gud, Kristus och alla ting betyder. Alltså så näst efter skriften och Augustinus så är det här den bok som Luther skattar högst.
Det är ju en anledning så god som någon till att läsa den här boken, tänker jag. Vad är det som gör att han drar slutsatsen att det är den viktigaste boken efter Augustinus och Bibeln? Vad är det för någonting som han...
Alltså, vi ska komma ihåg att Luther hade ju redan innan kommit i kontakt med Tauler. Tauler som var tysk, jag tror han var dominikanmunk och mystiker. Mycket av hans förkunnelse finns på svenska, översatt också. Och det finns ju en särskild, distinkt tysk mystik tradition. Vi har mäster Eckhart, vi har Tauler och så kommer liksom Theologia Germanica som en del i den här traditionen på något sätt. Luther, när han läser texten först så tror han att det är Tauler som har skrivit den. Men sen får han reda på att det, eller förstår han att det inte var Tauler. Men han är ju snabbt en stor kärlek till det, till texten, och jag tror mycket av det handlar om att texten är ju inte skolastisk egentligen för fem öre, ska vi säga. Den är väldigt systematisk i sin uppställning, den har en liksom genomtänkt disposition, men den är väldigt enkel. Det är ingen komplicerad bok och man behöver liksom inte ha en kandidatexamen i teologi för att kunna uppskatta boken överhuvudtaget, snarare tvärtom. Men det som är väldigt markant, eller vad ska man, det är ju att det är ju Gud som verkar hela tiden. Människan har inte så mycket hon kan göra för att liksom återställa eller frälsa sig själv, utan det är Gud alena som verkar i människosjälen, i människohjärtat, och verkar försoning och upplysning och själens förening med Gud.
I den här boken så känner Martin Luther igen det som han själv står i. Theologia Germanica, författare, som han drar slutsatsen har upptäckt samma sak som han själv. Det är Gud som är den som måste vara aktiv i frälsningsverket.
Eller återställelsen, eller vad...
Ja, och människan måste träda tillbaka.
Och egentligen vara passiv, och jaget ska ta mindre plats, och det är Kristus, eller Gud i oss, som ska verka. Det som ju faktiskt är lite spännande, ibland i senare luthersk teologi så brukar man ju ställa sådana här saker som prata om skrift och tradition, och att i luthersk tradition ställer man skriften över traditionen, alltså skriften alena som teologisk princip. Men här använder ju alltså Luther en befintlig mystik tradition för att legitimera Wittenberg-teologin. Det är därför han ger ut boken. Han läser ju inte bara boken och tycker sig, wow, det här är en bra bok som jag berättar om för mina polare, utan han trycker den för att liksom ge den till en vidare läsekrets och för att legitimera sin egen Wittenberg-teologi.
Ja, han skriver ju faktiskt i förordet att till alla de som menar att den teologi som han själv står bakom, den protestantiska teologin som vi skulle kalla idag då, till alla de som säger att den skulle vara ny eller icke-traditionell, så säger han ju, men titta då på den här texten och försök förklara för mig hur det kan komma sig att det som vi protestantiska teologer, vi lutherska teologer, nu använder ju inte han de begreppen. Nej. Men den teologiska kretsen som han så att säga är en del av, den teologiska rörelse som han är en del utav, den är inte ny. Den är inget påhitt.
Nej.
Utan läs och se, så kommer ni känna igen det som jag talar om, det som vi tyska teologer talar om. Det står det skrivet i den här lilla ädla boken.
Just det.
Jag kommer inte med något nytt. Mm. Utan likt den ädel liten bok, så är det, jag vill säga, någonting högst traditionellt.
Mm. Bengt Hoffman, som har skrivit förordet, han pratar ju om att det finns några olika typer av mystik. Man kan ju klassificera mystik på olika sätt. Men han pratar ju om att det finns en, vad ska man säga, dionysiansk mystik som handlar om själens uppstigande till Gud. Då själen, eller människan, genom ansträngningar ska liksom transcendera upp till och bli ett med Gud. Och sen så finns den romanska mystiken där både Gud och människan samverkar på något sätt. Och sen så finns den germanska mystiken, då det är liksom Gud alena som återställer tillvaron. Och där placerar ju Bengt Hoffman teologia germanica väldigt tydligt i den här germanska mystika traditionen. Att det är Gud alena som verkar. Det människan ska göra, det är ju liksom inte bli passiv i bemärkelsen bara inte stiga upp ur sängen på morgonen, men att bli själsligt passiv på insidan på något sätt och låta Gud verka i henne.
Precis.
Det är något som vi kanske får skäl att återkomma till det här. Vad innebär aktivitet och passivitet?
Det kommer vi verkligen behöva göra. En annan aspekt som jag tänker hänger ihop med detta om att man så att säga ska vara passiv i relation till Gud som är aktiv, det är ju det här om att Gud är sina attribut. Till exempel den längtan som man kan känna inför bön, meditation, olika andliga verksamheter. Det kan ju vara så, kanske man upptäcker, att grunden till den här längtan, den ligger inte i en själv. Ja, utan det är Gud som längtar i oss.
Mm.
För Gud är verksam, närvarande i sina olika attribut. Gud är kärlek. Gud är längtan. Gud är sina aktiviteter. Så om jag älskar, så är Gud verkligen närvarande. Och det här är ju någonting som några som har läst en del Luther kanske kliar sig själv i huvudet. Säger verkligen Luther så? Men det gör han faktiskt. Det är ett bärande drag i hans teologiska tänkande. I Finland så har man de senaste decennierna haft ett Lutherläsningsprojekt.
Just det, tillsammans med de ortodoxa, eller hur?
Precis, det är alltså lutherska ortodoxa, förlåt, det är lutherska, finska lutherska kyrkan. Och sen så är det den finska ortodoxa kyrkan då, som har haft en lutherläsning. Och den centrala, mest kända forskaren där som har drivit det här projektet mycket, det är ju Tomo Mannerma. Och Mannerma har i flera skrifter utlagt hur Luther, inte bara som en sorts inställning i en viss tidig del av Luthers teologiska resa, utan genomgående har en uppfattning då om att Gud är närvarande genom sina attribut. Det är inte så att Gud är långt borta, utan Gud är verkligen närvarande.
Mm.
Gud är närvarande i sina attribut.
Och Gud är till och med närvarande då i mig själv, fast jag inte förstår det. Så att när jag Till exempel när jag, Josef Ekesrydd, hyser kärlek till en annan människa, då i den kärleken så erfar jag Gud på något sätt.
Precis.
Det kan ju låta lite flummigt, men jag tänker på den här Tessé-sången som ju faktiskt är ett bibelord, alltså som är väldigt populär i Svenska kyrkan idag. Det är ju den här: där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud, där är också Gud.
Precis.
Den är ju superpopulär, men den uttrycker ju precis det här. Alltså där barmhärtighet och kärlek uttrycks på jorden, där är Gud närvarande.
Och här dras ju så att säga de konsekvenserna av det. För man kan ju lätt få en uppfattning när man läser Luther. Så kan man ju lätt få en uppfattning att Luther, han pratar om en gud som är väldigt långt borta. Mm. Och man ska liksom sitta och vänta kanske ett helt liv på att han ska göra någonting. Tänk om Gud skulle göra någonting. Men det som så att säga förenar då Luther, och det som Luther känner igen i den här lilla boken, det är ju det här då att om Gud är sin attribut, då är det ju faktiskt så att Gud är ju väldigt närvarande och driver oss till det goda, driver oss till kärlek, driver oss till sig själv och till en fördjupad insikt om vilka vi är. Framförallt driver Gud till sig själv. Han driver människan till sig själv.
I första kapitlet så står det ju till och med alltså: utanför detta väsen, alltså Gud, och utanför det finns inte ett sant vara, och innanför det har alla ting sin varelse. Till detta fullkomliga väsen är alltings kärna.
Precis.
Jag kommer att tänka på en sån här, jag predikar ju ofta, och då är en sån här liknelse som jag ibland använder. Jag tror jag läste den i någon andaktsbok. Det var lite barnsligt framställd, men en liten fisk som var ute och simmade i vattnet och irrade omkring, och så träffade han en stor fisk. Och stora fisken frågar lilla fisken: vad är det du letar efter? Och jag letar efter havet. Har du sett havet? Ja, men vi är ju i havet. Jag ser bara en massa vatten. Det här att det är i Gud vi är oss och lever och är till. Alltså på ett sätt så har vi aldrig lämnat Gud.
Och den här insikten, det är ju någonting som binder samman Luther och Theologia Germanica. Vi har säkert anledning att, så att säga, hoppa mellan de här olika sakerna som eventuellt skulle kunna ta och sätta dem samman. Men jag tänker att en annan utav de här olika sakerna som sätter dem samman, det är ju det här på något sätt att det går faktiskt att uppleva Gud då. Om det stämmer att Gud är sina attribut, om det är sant, då innebär ju det också att det går att uppleva och få kunskap om Gud
utan mellanhänder.
Just det.
Ska man ju säga. Det är ju också en, det som är vanligt i den liksom högmedeltida religion som Luther rör sig till i, så är det ju, det är helgonens meriter, och det är också det är lite mellanhänder. I Theologia Germanica så är det ju liksom, det finns ju ingen mellanhand egentligen mellan den människan och den gudomliga verkligheten på något sätt.
Precis.
Så, vilket gör att varje enskild människa har full tillgänglighet till det, den gudomliga verkligheten. Det kan väl vara värt att nämna också att den här boken är faktiskt kättarförklarad i den romersk-katolska kyrkan.
Ja, varför blir den det egentligen?
Alltså, det är intressant. Om man tänker sig att den skrevs på 1300-talet då, så går det alltså 1300-talet, det går 1400-talet, och romersk-katolska kyrkan tycker inte att den är problematisk alls. Och sen så på 1500-talet så ger Luther ut den, och så blir den poppis i lutherska kretsar. Det är inte bara Luther själv, utan Johan Arndt till exempel, som är en tidig luthersk teolog, han tycker ju väldigt mycket om den här boken. Ska väl sägas att Calvin och kalvinisterna, de skyr den, de tycker inte om den.
Ja, Calvin kallar den för ett gift.
Men den här boken blir ju så poppis i lutherska kretsar då, så att antagligen är det väl därför som romersk-katolska kyrkan kättarförklarar den och placerar den på index för förbjudna böcker. Men det är ju på 1600-talet, jag tror att det är nästan 100 år efter det att Luther har gett ut den.
Jag undrar egentligen, det känns som att det är det som de hugger på, för att det känns som att det är en misstro mot, så att säga, det som blir frukten av den.
Exakt.
För att egentligen så finns det ju inget icke-katolskt i den.
Nej, verkligen inte.
Om man läser den så upptäcker man ju att författaren är en person som lever i en katolsk kontext.
Ja, verkligen.
Han lever i en sakramental tillvaro, lever ett liv inom den tyska orden.
Ja, visst. Och så ska vi faktiskt komma ihåg också att boken finns ju i flera upplagor och i flera olika versioner faktiskt. Även om det i stort sett är samma bok, så finns det finns alltså en annan upplaga som Luther inte har gett ut, och det är den så kallade Würzburg-upplagan.
Och det är den som jag har läst.
Ja, precis. Den finns inte översatt på svenska, men den finns översatt på engelska.
Ja, precis. Jag har läst, när vi har tagit och förberett oss för den här samtalet, så har vi läst faktiskt två olika manuskript. Jag har läst den Würzburg-upplagan i översättning av Susanna Winkwart. Det är Scriptura Books som har tagit och gett ut den.
Och om jag har förstått det här rätt, så är det alltså det Luthers version av boken som står på index, inte Würzburg-upplagan.
Precis, och man kan väl säga så här att det är i Würzburg-upplagan som den är utgiven av Scriptura Books, så har de satt i klamrar det som skiljer. För att Würzburg-upplagan är helt enkelt lite längre. Det är ett antal saker som inte finns med i Luthers version, men som finns i den här versionen.
Och den är också lite mer, vad ska man säga, spekulativ, eller den går lite längre än Luthers version också, va?
Ja, man kan väl, det är flera stycken saker som skiljer dem åt. När jag satt och funderade lite grann, så det är en känsla som jag skrev det på ett papper när jag liksom, eller bak på boken, så skrev jag liksom som en kommentar till mig själv. Den känns lite mer, den är lite mer edgy.
Ja, just det.
Den är lite mer skarpare. Den är lite, den drar linjerna lite hårdare ibland. Mm. Den är lite mer edgy. Ska man säga någonting mer bara om så att säga, vad det är för någonting som Luther kan ha uppskattat i boken? Alltså jag tänker att det finns en sak som jag uppfattar som bärande likhet. Och det är också någonting som kanske vissa Lutherläsare kanske inte nödvändigtvis känner sig hemma med Luther i. Och det är gudomliggörelsen.
Just det. Det är ju gudomliggörelsen, eller talet om gudomliggörelse är ju egentligen ett ortodoxt, eller jag menar, det är vanligt ortodox terminologi. Det som teologer i germanika pratar om är ju förgotten, alltså att förgudligas. Att människan liksom genom Kristus ska förgudligas. Och det här är ju egentligen alltså mainstream kristendom på ett sätt. För jag menar, ta till och med Athanasius av Alexandria. Det är han som formulerar den här termen, alltså, eller formulerar det här: Gud blev människa för att människan ska bli
gudomlig.
Exakt.
Och den har funnits, den här uppfattningen, i kyrkans historia och varit periodvis den bärande centrala uppfattningen om vad frälsningen egentligen syftar till.
Mm.
Gud blir människa för att människan ska bli gudomliggjord.
Mm.
Det är så att säga på ett sätt det som är i klassisk teologi, så är det ju ofta det centrala egentligen. Mm. Och Luther har just den uppfattningen.
Mm.
Och det är inte någonting som han har bara. Jag pratade med Lutherforskaren Lagrell om den här frågan. Han är ju verkligen kännare av Luther, och han sa nej, men det här är helt bärande hos Luther. Så att det här är ingenting som är
kontroversiellt.
Absolut inte kontroversiellt. Kanske ovanligt i den kontext som vi befinner oss i i Sverige på 2000-talet. Mm. Idag så är det kanske ovanligt att prata om gudomliggörelsen.
Det här är ju ett väldigt intressant tema, men det innebär ju liksom inte att Josef Ekesryd, när jag går på jobbet och pratar med mina kollegor, ska tänka att jag på något sätt är mer gud än någon annan, liksom, är mer gudomlig än någon annan.
Du kräver ingen tillbedjan.
Nej, är det precis, så, Josef? Ja. Ja. Nej, men det är intressant, vad innebär förgudlingen också? Vad innebär det att bli gudomlig jord på något sätt? Det finns ju en fantastisk passage i Nya Testamentet när Jesus har döpts, tror jag det är, och så säger Johannes döparen, han ska bli större och jag ska bli mindre.
Precis.
Det handlar ju inte om att Jesus ska börja
bli en jätte.
Nej, precis, eller börja träna och gå på gym och Johannes döparen ska svälta sig själv ännu mer, utan det handlar ju om att Kristus ska ta en större plats.
Precis, och Paulus, han säger ju det här klassiska, nu lever inte jag, Kristus lever i mig.
Ja, precis. Att jaget ska dö på något sätt, eller jaget ska träda tillbaka för Kristus i oss. Det är ju också ett bärande tema i hela teologia germanica.
Det är också intressant, tänker jag, med gudomliggörelsen, att den sätter en betoning på två stycken teman tillsammans. Och det ena temat är ju då att Gud blir människa. Och det är ju egentligen inte påskens mysterium, utan julens. Så att Gud blir människa för att människan ska gudomliggöras, det är någonting som så att säga är förknippat med inkarnationen.
Just det, och det här återkommer ju som en viktig del i den tyska germanska mystiken. Därför både Eckhart och Tauler framförallt, tror jag, är som lyfter fram i sin just sina julpredikningar.
Exakt.
Alltså om det gudomliga ordets trefaldiga födelse. Att det gudomliga ordet föds av fadern av evighet. Alltså att i Guds väsen på något sätt så sker det ett evigt uttalande eller ett evigt utflöde där Gud flödar ut ur sig själv.
Ja.
Och sen sker det gudomliga ordets födelse i tiden då Jesus Kristus föds av Josef och Maria av Maria och lindas och läggs i krubban. Och sen den tredje och sista, det är ju alltså att det gudomliga ordet får födas i varje människohjärta. Återigen bärande tematiken i teologia germanica, att Gud måste förkroppsligas och på något sätt födas i mig. Jag tror det står så här att det spelar ingen roll om han pratar om försoningen, om alla människor på hela jorden blir försonade, om inte det sker också i mig, så
om man har förstått den biten, då förstår man den andra liksom, så att säga, delen utav den här gudomliggörelsen. Om det här är julens, så att säga, mysteriums del i det här, så är ju då det andra påsken, där man själv instiger i påsken och offrar sig själv, måste uppge sig själv och dö. Så att både julen och påsken har del av en god utläggning av gudomliggörelsen egentligen. Gud dör för oss.
Verkligen.
Och vi ger oss också, som Paulus säger på något ställe, som ett levande offer till Kristus.
Exakt.
Så att det finns en, så att säga, en dubbelrörelse där det mänskliga och det gudomliga möts. Och det kommer vi ju såklart behöva komma tillbaka till, men det här ringar ju in hur oerhört kristologisk. Nu ska vi inte använda svåra ord för de svåra ordens skull, men man kan väl säga så här.
Kristusfokuserad.
Ja, och kristen. Mm. Det finns ju mystik som har, så att säga, beskyllts för att vara
verklighetsfrånvänd och icke-kristen.
Precis, ja. Att det är egentligen någon sorts New Age i kristen språkdräkt eller liknande.
Nej, men det här är ju jätteinkarnatoriskt.
Exakt. Det går liksom till roten med både, alltså både julen och påsken. Glutter, han blir störtglad när han hittar den här boken. Mm. För han känner igen sig själv. Men det är ju inte så att det var Luther som först hittade den. Utan den kommer ju från en katolsk kontext. Ska man säga någonting bara om det?
Det kan man ju faktiskt göra. Det är ju, Bengt Hoffman har ju ett ganska redogörande förord. Han antyder ju att den boken är faktiskt är uppkommen i någon form av konfliktsituation. Han talar om två grupper i det medeltida Tyskland. De ena som man kallar Guds vänner och de andra är de fria. Där de fria är någon form av mystiker som, eller mystikt inriktad grupp som någonstans kanske tänker att de har blivit så upplysta att de inte behöver, att de kan gå ifrån moral. Så att det finns ju en väldigt etisk aspekt i Theologia Germanica. Du kan aldrig bli så upplyst att rätt och fel blir oviktigt. Eller att det är oviktigt hur du beter dig mot din nästa.
Och det där är ju såklart någonting som också Luther måste ha känt igen sig i. Mm. För honom så är det ju jätteviktigt att lagen frälser inte.
Mm.
Samtidigt är han kritisk till dem som utifrån den insikten
menar att man kan göra precis vad man vill. Att precis. Lagen inte spelar någon roll.
Precis så.
Nej, etiken är ju genomgående. En stor del av mitten av boken handlar ju bara om hur vi liksom ska vara etiska människor. Han pratar ju också om Gud som det goda. Det är ju en term som återkommer i Theologia Germanica. Alltså Gud som det goda. Och då om man tänker att Guds egenskaper ska förkroppsligas i oss, då handlar det ju verkligen om att vara en god och kärleksfull medmänniska.
Jajamän. Ska man säga någonting också kanske om det här med frälsningen? Och för att någon som lyssnar på det här samtalet skulle ju då kunna säga så här: jaha, menar Josef att man måste vara mystiker för att bli frälst?
Ja, alltså å ena sidan så är ju när Kristus dör på korset så säger ju, vad är det han säger i Johannes 19? Han säger det fullbordat. Frälsningsverket är fullbordat liksom när Kristus dör på korset. I objektiv mening. Sen så finns det ju en subjektiv dimension av det här också. Jag menar, det finns ju både, i teologin finns det objektiv och subjektiv försoningslära då, liksom. Det är klart att man inte behöver bli mystiker i någon form av, i någon bemärkelse för att kunna bli frälst. Det skulle jag inte säga, men jag skulle säga att frälsningen har mystika, en väldigt, väldigt mystik bismak.
Ja,
eller eftersmak.
Verkligen. Skulle man kunna säga så här, jag kommer ihåg en gång så jag satt i samtal med dåvarande biskopen i Uppsala stift. Och han visste ju att jag var mystikt intresserad. Mm. Och då ställde han just precis den här frågan nämligen. Han sa det: men Carl, du som är så mystikt orienterad, hur ser du då på frälsningsfrågan? Och det svar som jag gav då är nog det svar som jag bär med mig nu också. Och det är ju då helt enkelt att det handlar egentligen inte om frälsning, utan det sköter Kristus. Men det mystika handlar om att inse vad Kristus har gjort och gör i oss. Och så att säga avtäcka det.
Mm.
Det handlar om att komma till insikt om den frälsning Kristus gör och har gjort. Så att det handlar om ett medvetandegörande framförallt.
Mm.
Ja, varför... Är det någonting mer vi skulle vilja säga om den här historiska rollen för boken?
Den, ja, den fick... en sak som jag skulle vilja lyfta in då i alla fall, och det är ju att Det finns ju, jag vet att Gottfrid Arnold som var luthersk pietist och kyrkohistoriker, professor. Han älskade ju också den här boken. Han menar ju till och med att det här, Teologia Germanica, det här är alltså huvudgrejen i Martin Luthers reformation. Du kan inte förstå reformationen. Du kan inte förstå hela Martin Luthers gärning om du inte förstår Teologia Germanica. Det kanske drar det lite långt, men man kan ju faktiskt leka med tanken att det här var en bok som Martin Luther inte bara publicerade i kyrkopolitiska syften, utan han uppskattade den. Han delade bokens agenda och intention, och i så fall så finns det ju en stark mystik ådra i den lutherska traditionen som idag kanske inte får blomma ut.
Precis.
Och det här är en bok som har uppskattats av lutherska pietister, lutherska mystiker. Vi hittar den i Hjalmar Ekströms eget bibliotek. Men det är en bok som finns översatt på svenska sedan 80-talet. Men jag tror aldrig någon nämnde den i hela min prästutbildning på 5,5 år.
Nej. Och det är en ekumenisk bok. Alltså den har ju, det är ju inte, även om Bengt Hoffman har sitt hem i Svenska kyrkan, så får man ju ändå säga att det är ju också så att katolska förlag har gett ut den. Mm. Så det finns en bland katolska kretsar vilja att återta den. Inte så att man så att säga tar den från någon annan, men att själv ta och göra den till sin också.
Och inte bara låta den definieras av reformationen.
Så på det sättet så är ju det här någonting som kan föra samman människor från olika traditioner.
Mm. Och just det att det är en väldigt enkel bok, den är inte så komplicerad, den knyter an till den liksom personliga erfarenheten av Gud snarare än att liksom det yttre kyrkolivet. Liksom. Det är inte en meditation över kyrkoår eller mässans liturgiska skeenden, utan det är väldigt kärnfast liksom, Guds verksamhet i min själ på något sätt.
Ja, man skulle verkligen kunna ta och sätta den här, tror jag, i handen på även människor som inte ens kanske är kristna.
Mm.
Och, utan mest är öppna och sökande och jag tror det är ganska många som skulle kunna ta och känna att den här boken talade till dem.
Mm.
Den har ett väldigt allmänt tilltal.
Ja. Och vi tänker ju försöka sjunka djupare ner i boken. Nu har vi bara snuddat kring den, men vi ska ju ha några avsnitt här då vi pratar om olika teman i boken.
Ja, det här har ju varit mycket av en sorts historisk ingång.
Mm. Vad ska vi prata om då? Vad tänker du att avsnittet
ska handla om? Det är egentligen två stycken framförallt ämnen som vi kommer behöva ta och ägna oss åt. Och det ena är problemet som är jaget.
Mm.
Och det andra är det mystika livet.
Just det. Ja, det blir jätteintressant.
Du har lyssnat på Den fördolda världen. En podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på denfördoldavarlden.se. Där finns också en lista över kommande avsnitt. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår Facebookgrupp, Den fördolda världen.